Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Som jag så rider vi för känner jag mig fri. Lille häst, vilka skutt du tar. Sitt svans, den ändå kvar. Far och fly och rygg och den och bomsiga bommen är på den. Så spring och skrik och kom igen. Bomsiga bommen till mässingen.
Ja!
Och tut och tjut och tjonsansen och bomsiga bommen smäll i den.
Ut i mässingen. Är det bara i underbyxorna då, eller?
Ja, jag tror det. Bomsika bom, är du med?
Ja.
Ja, bra.
Det ser ut
som att du liksom inte riktigt är det. Nej, men
väl... mässingen, är det som Kalanka? Är han bara i mässingen? Då har man ju ingenting.
Nej, det är så, jag kan inte svara. Jag har frågat mig flera gånger nu. Och jag säger, eventuellt så kan det vara så kanske att du har rätt. Välkomna ska ni vara till veckans poddis med Zäta.
Poddisen.
Vid mickarna har ni Daddy Davy Boosten.
Stjärnan.
Och Mommy Tessie Loosten. Tessie med två Zäta.
Det är kul att berätta att du kallas för Tessan Terano.
Tarran Terano.
Ja, ännu värre.
Ja, ännu värre. Det är nog det fulaste smeknamnet.
Tarran Terano. Nissan hade ju en bilmodell som hette Terano.
Ja.
En jättestor stadsjeep som gick genom alla skogar och berg.
Ett klassiskt åbäke kan man säga.
Ja, här har ni en åbäke, Terano. Och den som ni hör nu är den typ kärnan av showen, David Hjertén. Välkomna ska ni vara. Hur mår du, min älskade vän?
Nej, säger jag på det. Jag vill inte ens svara.
Nej.
Jag känner mig svag. Jag har börjat med kortisonspray igen. Vi har varit magsjuka. Och jag har sett döden i vit ögat.
Ja, och ni nu som tror att ni har hoppat in på ett gammalt avsnitt och inte det nya. Nej, det är faktiskt så. Det är sjukdom igen. Det är avsnitt 103 ni lyssnar på.
Det är precis
som vanligt. Nummer 12, 17, 24, 56, 64, 78 och så vidare.
Och hur mår du då, jättekycklingen, stjärnan, Davva, Hjertén?
Tackar som fråga. Jag mår ganska väl, får jag säga. Va? Ja, nej, men jag mår bra. Jag tycker att lyckan ler mot sin guldgosse.
Vad är du på för humör? När jag kom in här och vi skulle podda, då lekte du min chef.
Ja. Alltså,
i en kvart. Och så skulle jag visa in mig till så här konferensrummet. Och, ja. Som att du hade ett jävligt jobbigt besked att ge mig.
Jag drömmer om att få vara chef och ge någon ett dåligt besked.
Du gör ju det.
Nej, dåliga besked är aldrig roligt. Jag har behövt göra det ibland. Mm. Det är inte kul.
Men jag kan ändå tänka mig att du avnjuter stunden ändå.
Nej, det gör jag inte, men jag har ju lärt mig att tackla den. Mm. Att inte ta det personligt. Det är så här, nu är det så här. Du är jättedålig och du måste härifrån. Tack och adjö. Ungefär, men man går in i en roll.
Ja.
Alltså det är, eller, roll, men man måste ju liksom skärma av sina vanliga personliga sidor. Förstår du vad jag menar? Så tycker jag att det är ofta i livet.
Jo, men och speciellt i jobbsammanhang så kan man gärna kliva in i en roll.
Ja, jag kommer ihåg... Ja,
Nej, säg men du vad du kör du, du är ändå stjärnan.
Ja, tack. Ja, men då fortsätter jag.
Kör över mig bara. Never mind.
Jag skulle bara säga just med jobbsammanhang. Jag kommer ihåg när jag började min tv-karriär då. Och då var det ett tillfälle, jag var precis ny och hade inte lärt mig då att skärma av det personliga mot jobb, David. Mm. Och då var det en gång som jag blev utskälld utav helvete av en kollega. Av ett psykfall.
Ja.
Och då höll jag ju på att bajsa på mig. Alltså det var ju bland det värsta som hänt. Jag bara, det här ska jag aldrig mer göra. Jag ska härifrån, jag ska tillbaka till skogen, till näbbstövlarna och bara ska sitta där och inte bara umgås med människor. Men där bestämde jag mig ändå så här, nej men okej, ska jag kunna ha någon form av arbetsledarroll så måste man så här inte ta det personligt. Skilja på jobb och privat.
Ja, ja kanske.
Kanske, men du är ju inte alls sån. Uppenbarligen. Du bryr dig inte om andra människor, vad de tycker. Så du bara, vadå?
Vadå? Det här från förra veckans ämne, ja. Så var ju jag den som är liksom filantropen.
Ja, men det är du ju.
Ja.
Det, men du har också sagt att du bryr dig inte om vad andra människor tycker. Det gör du ju inte. Du är ju ganska så här säker i din sak och så här, vad andra tycker skiter du lite i. För du är så
nej,
trygg
det
i dig själv.
Jag ju inte. Jag skiter ju inte i det. Men jag kan ju lätt gå in i en roll,
ja.
och försöka kanske agera på det så jävla hårt att jag tror på det själv.
Ja, just det. Exakt. Ja,
men det är
lite
klart
det.
Som fan att saker och ting åker in i hjärtat och man vill vara omtyckt och ja, man vill inte få sparken av sin kompis och såna saker. Ja, men det
man vill
varit...
bara bli omtyckt, tycker jag. Kan inte bara någon se en?
Ja, men så kan det ju faktiskt kännas.
Men det är ju samma med barnen, tycker jag.
Mm.
Att man går in i roller. Nu är jag bestämd, nu är jag skön, nu leker jag, nu är jag chefen, nu är jag arga. Eller hur?
Mm. Jag har faktiskt en helt ny roll som jag har hittat ganska nyligen.
Mm.
Och det är verkligen ett slags alter ego som jag har börjat trivas väldigt bra med.
Jaha.
Och det är ju nämligen så...
Alltså ungefär att, som schizofrena människor har.
Ja,
att man är två personligheter.
Jag heter Carl Börje på Wordfeud.
Det finns ett namn på det.
Och det är också för att jag är så sinnessjukt less på att folk ska harassa. När det kommer sån här... Du vet, så Slim Jim och Big Boy och Smacky som ska liksom så här chatta fast man bara vill wordfeuda.
Jaha.
Det är ju korsord liksom.
Är inte wordfeud väldigt mycket 2010 typ?
Jo, det må vara hänt, men jag tycker det är avkopplande.
Ja.
En avkopplande pensionärssyssla som jag i stundom brukar.
Du
valde
mellan det och sudoku.
Ja, men på riktigt. Det är någonting i det.
Ja.
Ge det 12 år. Du kommer både vara sjukare och du kommer vara mer
wordfeud-benägen. Ja, ja, ja.
Nej, men då tänkte jag på det. Att jag, då, i början så, då, när man heter någonting tjejigt på wordfeud,
ja,
så är det ju alltid de här Slim Jim som
under
bara...
76.
Ja, nej, men sådär, det går inte.
Nej.
För då kan du inte spela, då får du
är
inte
det så
vara
riktigt?
Fri. Ja, man blir harassad.
På allvar?
Ja, på allvar. Så
det
nu
är det
har
jag
hört. Jag heter ju Carl Börje och så har jag en massa siffror efter. Så att, så här, ni kan väl höra av er om ni vill spela, om det finns någon mer nörd där ute som lyssnar. Men nu har jag insett, vet vad som har hänt?
Nej.
För Carl Börje.
Nej.
Vilka tror du att jag spelar med nu? Alltså jag har ju några som vi gör ju game på game på game.
Ja.
De heter liksom Rosmarie, Eva-Lotta. Och då tänker jag, tänk om de har inre fantasier om mig.
Om Carl Börje. Heter man Carl Börje så har man inte så mycket fantasier om honom.
Nej, men
det känns som
om man heter
namn.
Rosmarie, då kanske man tänker sig att Carl Börje, han är ändå liksom en medelålders stadig snubbe med välansatt skägg och så här noll ångest. Han kör, han är stadig, liksom, han vinner oftast.
Ja. Alltså när jag tänker på Carl Börje, alltså, ja, så som Carl Börje ser ut i mitt huvud, då är han liksom 55-60, rejäl ölkaggors och lastbil.
Ja, och han skiter i.
Ja,
och
ja.
Att när jag får vara honom in i wordfeud-världen,
ja,
så har jag ett nytt alter ego.
Ja.
Väldigt långt från min egen personliga ångest. Jag, ja, jag kör där inne och det tycker jag är väldigt trevligt.
Det var glatt ändå.
Apropå liksom att vara olika personligheter så är det verkligen... Det är ett nytt lager av mig,
ja,
som jag skulle vilja reveala.
Ja. Hur ofta är du... Har det hänt att du, Carl Börje, även utanför wordfeud-land?
Nej, men jag känner ju att jag är honom mer och mer. Ju längre jag är där inne och känner att jag är honom.
Vad är det du gillar med Carl Börje?
Ja, men han är trygg. Ja. Han har liksom... Han
tar ingen skit.
Han är liksom... Han är väldigt tydlig och rak liksom. Ja. I sitt spelande och sin kommunikation.
Ja.
Det är inga konstigheter med Carl Börje.
Nej.
Han släpar runt med sina tofflor hemma. Han kör sin grej, han kör sin lastbil. Eller vad han nu gör.
Ja, har Rosmarie hört av sig någon till Carl Börje? Har du...
Nej, men det är min nästa. Tycker du att jag ska börja harassa?
Nej. Ett svar på den frågan är nej. Det tycker jag inte.
Bara för att se hur det känns.
Men du kanske skulle börja chatta lite med Rosmarie, se vad hon vill. Är hon ensam kanske? Söker hon en man? Då kan ju du liksom vara hennes man online.
Det är det jag menar.
Ja.
Jag tror att många har såna här liksom extra små världar.
Hon kanske öppnar upp sig och vill att Carl Börje ska göra någonting för henne. Mm. Då får du liksom...
Vilken besvikelse då, om hon skulle verkligen se vem hon egentligen pratade med.
Ja, om ni också bestämmer en dejt, ja, och du dyker upp. Hej Carl Börje.
Och så skulle jag möta dig. Hej Rosmarie.
Hur sjukt hade det... Tänk vad det sjukaste om jag hade varit Rosmarie. Och du berättar här nu om Carl Börje.
Vad är oddsen?
Konstiga saker har ju hänt. Det skulle ju kunna vara så.
Förlåt den här stolen. Vi sitter på ett nytt ställe och poddar idag. Ett nytt kontor. Den här är väldigt knakig.
Ja, det har inte jag hört.
Nej, men nu ser jag bara det.
Ifall någon undrar, va?
Men om du hade varit en kärring så hade ju du passat perfekt.
Då hade jag ju varit... Eller Britt-Marie.
Ja, ja. Rosmarie. Eller, fast Rosmarie är nog bättre.
Ja, kanske. Gunvor. Mm. Nej, det är lite, nej, Rosmarie,
nej, Rosmarie
tror jag. Ja. Jag tänker att Rosmarie har liksom kanske lite så här hemmanentat hår. Och så en liten så här bohemisk uppsättning, gärna med en så här sjal. Förstår du? Och gärna kläder i linne.
Mm. Så det fläktar skönt.
Ja, exakt. Och bor typ på Gotland. Och, nej, men det går jättebra här. Jag börjar spela Wordfeud här med Carl Börje. Och det är en fantastisk man som jag har träffat på online. Kanske lite skelögd, Rosmarie. Fick som sina pelagoner på helgerna och så.
Ja, men hon är pensionerad. Ja. Rosmarie.
Rosmarie är pensionerad. Ja. Hon skilde sig från Per-Erik här för...
Alltid dubbelnamn.
Ja, för 15 år sedan. Och han var,
och sen det sa hon inte vilja träffa någon ny.
De var gift i 8 år.
Ja, hon vill inte träffa någon ny.
Nej, det vill hon inte. Hon trivs bra på ön och tycker det är toppen. Men kan vara lite glatt att träffa Carl Börje på Wordfeud ibland då och då.
I alla fall få lite fantasier om honom.
Ja.
Det är härligt ändå ju.
Vi lämnar Rosmarie och Carl Börje därhen. Men du tycker, jag måste ändå fråga, tycker du att det är glatt det här med att gå in i en annan personlighet? Är det en befrielse för dig?
Jag hade mer behållning av sånt där förut.
Ja.
Nej, jo, men jag tycker att den... Vad var frågan?
Har du någon behållning av att gå in i en annan karaktär på det sättet? Att, liksom, att bli någon annan?
Jag skulle hellre, om jag ska vara helt ärlig, ställa mig på en scen och vara en annan karaktär.
Ja,
än att ligga i ett mörkt rum och leka att jag är någon. Den känns ju liksom så... Det är så svårt att...
Jo, men ibland kan man också... När man går in i olika vardagssituationer...
Mm.
Då kan man ibland säga, fan, nu skulle jag varit Carl Börje. Nu går jag in här liksom.
Just det.
Eller hur? Att man tänker så att han är trygg. Carl Börje skulle tackla den här situationen mycket, mycket bättre än vad jag hade gjort.
Så
nu tar jag till mig Carl Börjes egenskaper och så går jag in i det med hans sätt.
Ja, men jag kanske ska ta med mig honom mer i vardagen. Det är fan inte helt dumt.
Eller hur? Det är ju jävligt schizo-psycho. Mm,
fast jag tror ju att många har det. Om man bara liksom vågar och släppa fram dem så tror jag att de finns. Du har ju någon.
Nej, men
jag ser det på dig. Sa jag något? Jag ser det på dig. Ja.
Nej, men jag har ingen välutvecklad karaktär som... Alltså, de har inget namn.
Nej.
Men ibland kan jag ju så här gå på stan och leka att jag är någon. Alltså ja. Så här, leka att jag... Gud, om jag kommer bli inspärrad efter det här. Sankt Göran nästa.
Bjud in oss i ditt psyke.
Nej, men kan så här, hur skulle en polis reagera? Tänk om jag var en polis, sitter här i bilen och bara... Så går det en skum typ där borta. Då leker jag att jag kanske spanar då. Som sitter och... Vad ska han ta vägen?
Ja, men sånt kan jag också
ibland
hålla
på med. Ibland ska till och med följa efter lite med bilen. Följa efter den skumma bilen.
Ja.
Leka lite polis och gå runt och bara... Mm. Ja, hallå. Jag följer objektet här på Hagagatan. Kom. Alltså, du vet...
Apropå sånt, om någon kör dåligt, då kan man ju ringa polisen och så hänga på efter tills poliserna kommer.
Har du gjort det?
Nej, men jag ser att du har gjort det.
Jag har gjort det.
Ja,
och det var inte jättelänge sedan.
Nej, det var igår.
Nej, det var det inte, men det var alltså typ i höstas, vinteras. Ja.
Berätta, ge oss the story. Ta gärna tid, precis som du gjorde med förskingringen förra veckan.
Ja, just det.
Bred ut det bara, jag går
inte. Just det. Om du bara går hem till en kaffe till mig kanske, så ska jag berätta här för våra underbara lyssnare.
Jag skojar, jag vill höra.
Nej, men det var faktiskt ett par tillfällen under hösten. Men den första hann jag inte efter, för att han drog iväg så jävla hårt. Men det kom en jävla idiot bakom mig, en sån här stor truck, du vet. Och han försökte köra om och tryckte så här bakom. Jag hade så här barnen i bilen, så jag bara, om jag måste tvärbromsa nu så kommer vi alla dö, för att han ligger och trycker precis bakom. Och det var också bilar framför mig, så att han kom liksom inte förbi. Och då kom vi vid tillfället, det är så här en avfart som övergår i en påfart längre fram på motorvägen. Så han drar avfarten, kör 200 blås för att köra om hela raddan på insidan på av- och påfart.
Då är man aggressiv alltså.
Och då ringde jag.
I samma andetag.
Ja, det är Garten i 7615 här. Kör E4 södergående i höjd med Jönköping.
Du följde efter honom så långt?
Nej, det var där jag var.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Strax innan. Han körde nämligen avfarten bra hus, om man kan den här delen av E4.
Nej.
Någon som lyssnar kanske gör det. Så drog han liksom av där, och då ringde jag. Jag tog registreringsnumret då, och så ringde jag. Nej, det var en man här i en Jeep Cherokee, drog förbi mig, registreringsnummer X, blablabla, du vet. Men sen då slog jättebra att du ringer, Ja, vi skickar en patrull. Ser du honom nu? Ja, jag ser honom lite längre fram där. Ja, han kör som en jävla dåre här. Alltså. Fy fan, man bara kör iväg. Men då hade jag tagit fel registreringsnummer, för att när de slog på den...
Synd.
Så var det inte den typen av bil som jag hade förklarat att det var. Men sen hände några veckor efter igen. Och den jäveln tog jag.
Privatspanan.
För att det var rätt registreringsnummer.
Och då hängde
jag på, då var inte barnen med, så då hängde jag på i rätt bra fart.
Gud, vad jag ett kan tag. Se det här. Hur ett tag? Då var det ner till Jönköping.
Från Kungens Kurva.
Ja.
Jag ska bara gå och handla, älskling. Jag kommer snart. Jag har en biljakt här där man måste ta tag i, tyvärr. Nej, hängde jag på rätt länge.
Ja. Och vad hände sen då? Vi vill höra liksom kulmen på den här.
Nej, men alltså, jag såg aldrig att det kom... För han körde av vid ett tillfälle. Och då kunde ju inte jag också köra av. För jag skulle ändå söderut.
Ja, jag förstår.
Och jag såg inte om det kom någon polis. Men de skulle skicka en patrull och möta upp den här. Men jag fick tyvärr inte se. Jag älskar det. Jag skulle kunna bli polis än i dig.
Mm.
Så det kan jag göra. Men sen kan jag också så här...
Nej, men prata på bara. Jag skämtar.
Men du har ju sagt att du vill hålla på, att du skulle vara världens bästa flyktbilsförare.
Det har du väldigt svårt att tro, med tanke på att jag kör i snitt 30.
Du kör ju som maj 84. Det gör du ju.
Men det är något som har hänt.
Du tror ju att du kör fort.
Det är alla de här sjukdomarna. Nej, men jag kan köra fort. Ja. Alltså, jag kan köra skitbra jättefort.
På dataspel?
Nej, på riktigt.
Ah, okej.
Okay.
Visa det någon då.
Ja, jag kan visa det någon gång.
Häromdagen skulle jag och Tess åka, vi skulle på ett möte. Och då skulle vi köra i varsin bil. Och då så säger Tess, kör före så kan du visa vägen, så kör jag direkt efter. Och det var typ det värsta. För då visste jag så här, det här kommer ta så lång tid.
Jag hängde på dig för fan hela tiden.
Du var duktig. Men jag tänkte så här, nu kommer hon säkert...
Du kör ju ryckigt och fort och lite läskigt hela tiden. Det är ju inte mjukt läskigt. När du kör. Nej, för du är så här typiskt jävla testosteron. Det ska alltid köras fort.
Alltså... Men jag kan vara med så här, gult betyder gasa. Alltså, då ska man hinna igenom rödljuset. Man ska, då, det betyder inte att stanna och vänta in.
Du tycker ju väldigt mycket om när saker och ting går fort.
Ja, ja, ja. Verkligen. Jag hatar bilar som kör långsamt.
Ja, igår
var jag lite sen till skolan och ska hämta Filippa. Låg en bil före och tryckte. Mm. Och jag får panik. Samma sak, människor som går till bräss på trottoaren. Långsamt. Blir tokig.
Mm.
Jag tycker inte om människor som är... Som inte är stressade.
Nej, jag förstår det.
Eller hur?
Jag är en klassisk storstadsmänniska. Så då har ni fått veta av det om David Hjertén också. Jag är jättelångsam för övrigt.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Alltså, jag tänker ibland...
Ja.
Det gör jag faktiskt.
Inte ofta, men ibland.
Ibland så tänker jag. Och sen har jag funderat av någon outgrundlig anledning på ett ganska jobbigt ämne.
Jaha.
Senaste liksom... Jag måste ändå säga att det har hängt med mig länge. Alltså nu bjuder jag in både till Carl Börje och till andra ångesttankar.
Ja.
Och det är också så här rädslor.
Ja.
För det är någonting som vi liksom aldrig riktigt har vidrört. Vi brukar ju vara ganska...
Fobier typ.
Nej, men jag tänker liksom typ så här... Jag menar så här, ensamhet kan ju vara en sak som folk kan vara rädd för. Man kan vara rädd för liksom klimatet, spöken, att missa ett möte liksom. Eller du vet, så bara missa livet. Alltså hamna på psykakuten eller må skitdåligt.
Ja. Vet du förut att ensamhet dödar fler människor än rökning?
Mm.
Ensamhet är en riktigt stor.
Nej, men Sverige är ju så här, många lever ju ganska fint här. Men man behöver ju liksom ändå saker att vara orolig för, känns det som. Mm. Som att det är någonting med svenskar som är så här, alla är så jävla oroliga hela tiden.
Mm.
Alltså att man är så jävla angelägen om att vara korrekt.
Ja.
Och så blir man så orolig på vägen för att man inte ska vara det. Mm. Eller så. Och så föder det där någon slags orosgrej. Eller så är det du och jag som är sådana.
Mm.
Men jag tänker bara på så här, alltså det värsta skräcken någonsin som har förföljt mig, det är ju liksom det här, alltså om man tänker att man inte är med sina barn på dagarna för att man jobbar, att någonting skulle hända dem som jag skulle missa, att jag inte skulle kunna vara där. Och de skulle bli liksom typ kidnappade.
Mm.
Eller liksom antastade. Eller liksom någon jävla pedofil som har börjat på förskolan. Eller typ så här, ja men kidnappade är bortförda liksom. Mm. Alltså jag kan ligga, ibland kan jag ligga liksom helt vaken på nätterna. För att jag fastnar i tanken av att jag får sån jävla så här, djup rädsla.
Mm.
Panik. Mm. Alltså så här dödsrädsla liksom.
Mm.
Det som är liksom i the core, in my very foundation, så att
yeah,
säga.
Yeah, yeah.
I couldn't find the right words in Swedish. I was approximately very close from being American. Nej, men förstår jag menar
ja,
med
jag
det?
Ja, förstår du menar, verkligen.
Och ibland, och sen nästa steg på det, nästa lager är ju då, Okej, men hur ser det ut då för barn som har det dåligt, som potentiellt skulle kunna bli mina barn? Alltså det här överhängande hotet som finns på alla små människor som lever på denna jord. Mm. Och man tänker så här, åh, det är alla de här barnbordeller och det är liksom så här, och då kan jag nästan bli så här, alltså jag blir helt krum av skräck. Mm. Så att jag blir nästan så, jag måste tvinga tillbaka mig själv in i så här, det finns inte, för jag kan typ klara av, jag kan inte förmå mig att ta mig ur den här skräcken.
Nej.
Förutom att liksom så här tvinga mig själv att liksom, så här, det finns inte. Mm. Nu är det borta, som att jag trycker undan det. Alltså en sån här blå förnekelse på något sätt. För att liksom kunna hantera min innersta rädsla. Det vill säga att jag har inte kunnat räcka till för dem som jag bryr mig om mest, det vill säga mina barn.
Kan du få så här, om det skulle ringa dig på dagen på jobbet från förskolan, knyter det sig i magen då?
Ja, direkt.
Ja, för då vet man att de ringer ju av en anledning. Det är inte för att ringa och höra hur läget är.
Häromdagen så fick jag ett jättelångt sms från en av pedagogerna som handlade mer om en så här, ett musiktips som de hade pratat om. Mm. Men jag bara, gud vad, vilken lång text då! Då är jag där igen. Alltså jag är där direkt och tänker så här, fan, jag är inte där de är.
Mm.
Och så kommer jag, vi har ju pratat om det här tidigare i någon vända. Men just den här skräcken för, tänk om någon skulle dö, tänk om någon skulle insjukna i någon sjukdom. Mitt liv skulle ju vara över.
Ja, gud ja.
Och vad är det för liv man lever liksom? Mm. Och vad lever jag för? Hur ska jag kunna skydda dem på bästa sätt?
Absolut. Nej, men jag kan tycka att alltså, det där är ju det värsta såklart, om de skulle försvinna eller någon skulle dö. Men jag kan även tänka så här att om någon skulle ramla ner från en klätterställning och bryta armen, då vill jag också vara där på en gång och trösta och finnas där.
Helst i fallet.
Ja, givetvis. Alltså allting. Och jag tycker, det är klart att det handlar mest om ens barn, men jag kan också tycka att det handlar väldigt mycket om, när jag flyttade hemifrån, jag flyttade ju först till Växjö när jag var 15-16 och sen direkt till Stockholm. Så jag har ju inte bott liksom nära min familj och släktingar sen dess. Alltså det är ju då
snart 15 år sedan. Men ni ses ju ofta.
Ja, nej. Alltså mina föräldrar träffar kanske varannan månad.
Det är ofta.
Ja, men övriga ofta. Släktingar träffar jag ju kanske två gånger per år.
Ja.
Kanske, på sin höjd. Men och det har jag levt med, och ni som var på poddshowen hörde ju det, då berättade jag kort om min morfar som dog när jag var 17. Men efter det, då blev jag så här, jag blev så medveten om att när någonting kommer hända en familjemedlem, alltså mina föräldrar, kanske min syster, mormor, farmor och farfar, alltså någonting kommer ju hända dem.
Mm.
Och jag bor 40 mil ifrån.
Uh-huh.
Det kan jag gå ibland och fundera på. Hur kommer jag få informationen att någonting har hänt? De kanske har dött, en olycka eller vad som helst. Hur kommer jag få informationen? Förmodligen via ett telefonsamtal. Hur kommer jag reagera? Och hur kommer min resa under de här 4 timmarna för att ta mig till familjen kännas?
Uh-huh.
Det kan jag tänka jättemycket på. Att jag inte är nära om det händer min familj någonting.
Mm.
För att det är 4 timmar ifrån.
Ja, jag fattar.
Och det har jag så här levt med sen jag flyttade hemifrån. Alltså så här, den lilla paniken att så här, någon dag kommer jag få det samtalet. Det vet jag ju, för att jag bor ju ändå här.
Du har ju lämnat flocken på det sättet.
Ja, och jag vet att det samtalet kommer komma någon gång. Att nu har det hänt någonting.
Mm.
Och det kan jag tycka är pissjobbigt. Det har ju nästan gjort att jag ibland har funderat på att ska jag kanske flytta närmare?
Ja.
För att finnas där när det händer någonting.
Mm.
Så det tycker jag är en jätterädsla. Och barnen, inte minst, såklart. De är inte, tack och lov, 4 timmar ifrån. Men ändå.
Mm.
Det är ju på ett sätt konstigt. Nu är ju samhället uppbyggt så här. Men det är ju konstigt att man inte är med sina... Alltså det är så många timmar på dygnet som man inte är och tar hand om sina barn. När man lämnar det egentligen till främlingar. Alltså jag vet inte ens vad våra pedagoger heter i efternamn.
Nej.
Alltså, det är ju konstigt att man lägger sån trygghet i personer som du inte vet någonting om.
Nej.
Du förutsätter bara att det här är en trygg plats. Eller hur? Det är ju konstigt.
Ja, eller så man hoppas på det. Och man måste ju också återigen, där får man ju bara så här, jag lämnar hela den här rädslan som jag har här för att jag måste.
Ja.
För att om jag inte kan lämna mina barn där, då kan jag heller inte gå till ett jobb. Och då kan vi heller inte bo där vi bor. Och då kan vi heller inte köpa någon mat. Alltså, nej. Man är ju liksom, nu kommer amerikanskan igen, obligated. Vad heter det? Tvingad?
Ja.
Ja, jag har svårt med språket
idag. Ja, men samhällets struktur tvingar ju en till det.
Ja.
Alltså, det var ju lättare för i bondesamhället. Mm. Då odlade man ju sin egen mat och man tog hand om barnen på gården. Alltså, då lämnade du ju inte bort.
Nej.
Jobbet var ju på din gård och du försörjde dig av det som du hade.
Ja.
Jag vet, den är jävligt svår. Den är pissvår.
Nej, men jag har just det här att jag går så pass långt så att jag tänker så här... I den djupaste av ångest då, så här, om det nu skulle hända något, hur skulle jag göra då? Skulle jag döda någon som hade gjort mitt barn något?
Mm.
Och skulle det vara bra då jag som död? För då skulle jag ju ändå inte kunna ta hand om dem. Mm. Det hade ju inte varit speciellt bra. Hur skulle det då gå om ett barn blev bortrövat och dödat? Skulle jag kunna döda mig själv då för att jag hade sån stor sorg?
Ja.
Nej, det skulle inte gå, för att jag har ju en till... Alltså, sådär.
Ja.
Jag vet inte...
Du drar det jävligt långt.
Jag är inte här ofta, men det här är min innersta rädsla.
Man har ju också
att det
hört
ska hända någonting som gör att hela mitt liv är över. Därför att min skatt... Mitt allt har
men man
liksom...
Har ju, nu är det jävligt svart, men man har ju också hört historier. Föräldrar som har förlorat barn. Har man då ett barn kvar i livet, då har man ju tack och lov någonting att leva för. Men däremot de som hade ett barn och förlorade det, de säger ju att... Alltså, de ser ingen anledning att leva vidare. Alltså, det finns ingenting mer. Förstår du? Alltså, allt det som de värdesatte är ju borta. Jag vet, det var ju en tjej så tragisk som dog i terrorattacken mot Drottninggatan.
Mm.
Och hennes pappa har ju gått ut och pratat ganska mycket i alla möjliga sammanhang.
Mm.
Och han hade ju bara ett barn, det var hon.
Mm.
Och han säger ju verkligen det, att han så här, han kan göra det fortfarande, men under jävligt lång tid låg han ju helt apatisk i sängen.
Mm.
Därför att han hade ingenting att gå upp för.
Nej.
Det fanns ingenting i hans liv han tyckte var värt att kliva ur sängen för.
Nej, så tungt. Sen vet jag att jag också sett någon gång under typ någon mammaledighet eller vad det nu har varit på Malou efter 10.
Mm.
Där det var någon familj där som hade fått, alla deras barn hade liksom någon medfödd sjukdom som gjorde att de inte blev så långlivade.
Just det.
Och de var ju så här, alltså deras insikter om livet, det kändes som att det var så här Buddha 1 och 2, de här föräldrarna.
Ja.
Alltså, och det var så storsint av dem på något sätt att ändå bara så här acceptera det, alltså att uppskatta det de fick. Men att det var så här, det jag kommer ihåg att så här, det jag tänkte då är så här, det finns så många olika sätt att ta sig an såna här svåra tankar.
Gud, ja.
Eller liksom hur man skulle hantera det. För ibland så känns det som att man är så här, det är ju det värsta som kan hända som förälder, att man på ett omedvetet plan vill så här förbereda sig.
Ja.
Det är ju också på riktigt helt omöjligt.
Ja, ja.
Men varför man då ens går dit är för att bara, okej, nu ska jag bara känna in här inne. Okej, här var det becksvart. Hur skulle jag någonsin kunna orientera mig här inne om det skulle hända mig?
Ja, jag vet.
Förstår vad jag menar?
Ja, absolut. Men kommer du ihåg vart du var, var barnen var på, när den här terrorattacken på Drottninggatan var?
Ja, jag skulle hämta den dagen. Och,
de var på dagis?
Ja, det var på dagis. Och var ju då på väg och hör ju då att det hade hänt. Och jag är ganska säker på att jag åkte bil, vilket jag brukar göra. Och var ju så här paniskt rädd. Mm. Och då var det ju också på radion om att det skulle vara skottlossning i hela stan.
Ja.
Bland annat då vid förskolan.
Ja, att vi, Kungsholmen
där vi bor.
Mm.
Och så när jag kommer till förskolan så hade ju de varit inne i flera timmar.
Ja.
Och föräldrarna som kom då, de var ju kvar på förskolan för ingen vågade gå hem.
Nej.
Därför att det var så osäkert i hela stan.
Just det.
Liksom. Så att det var ju många som grät. Mm. Och en pedagog hade ju varit nere på Drottninggatan och sett allting. Och var ju i sån chock.
Mm-hmm.
Alltså så här, våran favoritpedagog skulle träffa sin dotter där. Och de hade också bara av ren panik, när de hade sett allt, tagit sig tillbaka till förskolan, för det var det närmaste, de bodde långt utanför stan.
Ja.
Så hon står där och skakar som ett asplöv och berättar om huvuden som hade varit kapade från kroppar. Och man bara så här, man kände bara okej, nu händer det. Darkness is here, liksom. Och hur man är så här, hur jag liksom, vi var kvar i timmar på förskolan. Och sen att det var så här, hur ska vi kunna gå hem? Och så tänkte jag så här, nej just, jag kunde ju inte, jag åkte nog inte bil då. För att vi gick hem med dubbelvagn, var det ju då. Och då var det så här,
för att all kommunaltrafik var ju...
Allt var avstängt.
Avstängt.
Men ändå så var det så här, vi kan ju inte vara kvar här. Och det skulle ju vara lugnt, man hörde på radion. Så att jag har nog aldrig tagit mig hem så fort.
För ganska snabbt så gick de ju ut och sa att det var falskt alarm med skottlossningen.
Exakt, exakt. Men, och det var väl då som folk liksom vågade gå hem. Liksom. Och,
men många kom ju inte hem.
Nej.
Därför att det gick ju inte att ta sig hem. Nej, men jag kommer ihåg, jag var på jobbet. Och så, när det här hände... Och då var också barnen på dagis. Och då, man fattade ju inte vidden av det direkt. Men då kom den här rädslan. Och jag kände så här ganska snabbt, jag måste hämta barnen. Alltså, för då kom också det här, vi bor ju inte på Kungsholmen. Men dagis ligger ganska nära Kungsholmen. Så att det var liksom för nära för att man ska känna sig trygg att de ska vara där själva. Så jag också vet, hoppa in i bilen och kör ju som en... Då, alltså ännu mer då än vad jag gör i normala fall.
Yeah.
Och då promenerade ju folk ut med hela Valhallavägen då, som jag körde, en jättestor gata i Stockholm, därför att bussarna var avstängda. Folk promenerade, vallfärdar. Och jag tänkte så här, gud, borde jag typ erbjuda skjuts? Men jag, så här, jag kan inte vänta på att någon ska åka med, utan jag bara åker som en galning och kör som en jävla dåre till dagis och bara in och hem. Så, nu har jag, eller Filippa var det ju bara då, för Anna var ju sagt gravid med Frans. Men nu bara in och hämta henne och bara, så, nu går vi hem och så bara stänger vi in oss.
Ja, verkligen.
Anna däremot, hon var ju, hon hade varit på möte på stan. Och hon, vi bor ju liksom, ja, ganska centralt, så att hon skulle gå hem längs Drottninggatan, vilket är den smidigaste vägen hem till oss. Men hon var så höggravid, så av någon anledning, typ praise the Lord, så väljer hon då att ta tunnelbana. Och det är en station. Och hon åker aldrig tunnelbana. Alltså hon går 99 gånger av 100. Men just nu kände hon så här, nej men jag tar tunnelbanan. Och det här var, alltså hade hon gått så hade hon mött lastbilen. Alltså det var just den tiden.
Så sjukt.
Så man bara... Jag kan få typ så här rysningar när jag tänker på det.
Därför
att det var så jävla obehagligt. Och det vet jag, hon är ju alltid på stan. Så när jag hörde det här, jag bara ringer på en gång. Och hon svarar ju inte. Jag bara, alltså, för helvete svara. Och då, när det hände, så var hon i tunnelbanan under. Så att när jag ringde hade hon ju inte hört någonting. När hon kom upp då på Odenplan. Nej, det har blivit ett mörkt varv. Men det var ändå så här, ja.
Men jag ville ändå prata om det här.
Ja. Det var skönt, tycker jag
tror så här, det är ju liksom ens innersta absolut rädsla som förälder.
Det som kan
smärta mig mest som människa skulle ju vara om det här, någonting av den här kalibern skulle hända.
Verkligen.
Och jag hade ju liksom, jag vet inte hur det hänts liksom. Vissa är bättre rustade, får jag för mig.
Men jag tror att ingen är ju... Man är olika rustade, men jag tror ingen klarar ju av det. Jag tror att alla reser sig, eller de flesta reser sig. För av någon märklig anledning så är kroppen människan skapad på det sättet.
Ja.
Men tanken av det går ju inte att ta in. Alltså det går inte att ta in. Så är det ju.
Ja.
Nej. Men vet du vad jag tänker också här, om man ska försöka vända det lite positivt. Att den rädslan... kan man ju kanske ibland använda att så här, det här låter ju så jävla pretentiöst, men att vet, ta tillvara då på dagen, alltså så här, att vissa så här små saker kanske i det stora hela inte är så jävla viktiga, du vet, när man står där och skäller för falukorven, man bara, vad betyder det egentligen då?
Ja.
Alltså vad betyder det?
Ja, ja, ja.
Nu ska man inte gå och tänka att barnen ska dö hela tiden, för då är man ju dum i huvudet, men alltså...
Jag trodde att du skulle ha carpe diem predikan.
Nej, jag kommer aldrig säga det ordet. Så att, tro mig. Men det kan vara lite skönt att tänka så här, de små problemen, vad är det att tjafsa om? Vad är det att tjafsa om?
Verkligen, verkligen. It's hard.
So be it. Du, innan vi ska rappa ihop den här veckans avsnitt så ska vi väl kanske köra en liten vikt. Vad tror du om det?
Det tror jag på.
Då kör vi det.
Believe in the Lords.
2, 3, 2, 1.
Föräldrabikten. Föräldrabikten. Föräldrabikten.
Ja, då är det dags alltså för veckans föräldrarbikt som kommer från en mamma, believe it or not.
Så dejlig.
Så dejlig. Det är ju ovanligt ändå.
Ja, det är det.
Oftast är det
papparna. Det är kul att få in någon från mamma också, så man liksom kan få även mammans perspektiv, ja, på föräldraskapet.
Ja, nej, men det är
pappor, ni är för ihärdiga tycker jag.
Ja, eller totalt helt useless. Det är tur att vi har dig, David.
Ja.
Så att du blottar strupen här. Här är från en moder som skriver på det här viset. Häromdagen när sonen ville gå på toa och kissa sa jag, då kissar jag istället för jag är supernödig. Allt för att lura sonen att vilja gå på toa. Men jag borde ha vetat bättre. När jag kissat klart så inser ju sonen att han är kissnödig och bestämmer sig för att han ville kissa före mig. Problemet var ju bara att jag redan hade kissat, vilket han visste. Och ett mindre kaos uppstår när han bedjande, gråtande tycker att vi ska börja om. Jag säger att mitt kiss är slut och han tycker bestämt att jag ska ta tillbaka mitt kiss så han får kissa först. Jag drabbas av dåligt samvete av att jag är en dålig förälder som inte kan ta tillbaka mitt kiss, samtidigt som jag också blir irriterad på att det nu ska krånglas så. Inser nu i efterhand att det är rätt sjukt att jag fick dåligt samvete av något så löjligt och omöjligt. Men bättre lycka nästa gång.
Jag måste ändå säga tack och lov att hon insåg att problemet inte var så stort. Jag hoppas så att den insikten skulle komma. Jag bara, alltså, känner.
Men alltså, de här små sakerna i livet som vi var inne på innan.
Ja.
Det här carpe diem som jag trodde att du skulle få.
Ja.
Livet är ju i de här små sakerna,
ja.
Och det är också i de större, liksom tyngre sakerna,
ja,
som vi pratade om alldeles nyss.
Ja, och jag, alltså, alla vi som har barn förstår ju att det förmodligen var ett jävla drama, ja, alltså kring det här.
Hon...
Det är ingen som ifrågasätter, alltså verkligen.
Vi har så mycket, okej. Okay,
men samvete, jag... tycker jag nog att man kan skicka till sina fäder, för att den är bara... Det är inte så mycket av det, tror jag.
Stackare. Jag tycker synd om barnet, faktiskt.
Ja, precis. Vad dåligt föräldraskap, det får jag säga.
Ja, det kan ju vem som helst. Det är ju bara, och ett baksug så åker ju kisset tillbaka.
Ja, du har väl ett decilitermått och ett sugrör, så är det bara spruta in det.
Ja, så värt ändå för att slippa lite tjafs.
Ja.
Nej, men krångel är ju en vardag när man har småbarn.
Ja.
Och det är väl det som man kan bli väldigt, väldigt trött på.
Ja.
Så.
Ja.
Att det är så omöjligt liksom.
Omöjligt. Oh, men nu jag säger som Gunde, ingenting är omöjligt. Och naturligtvis, kära mamma, du unika mamma, så är dina synder förlåtna. Jag tycker nu vi ska passa på och efterlysa lite pappabikter. Skärp er nu för helvete. Måste jag säga.
Ja.
Jag lämnar ju ut mig här,
ja,
med fanan högt längst fram i korståget här.
Nej, jag tror att du har sagt till för snällt. Du måste... Brandtal. Tack. Varsågod.
Pappor, lyssna. jag fick djungelboken-låten. Spana in farsan. Var nöjd med allt som livet är. Jag känner mig som Baloo plötsligt.
Dumma djungelbjörn.
Spana in farsan. Var nöjd med allt som bikten ger. Och skicka in din bikt till oss, för du är lika dålig som din fru. Kom hit nu, skicka vad du gjort för fel mot dina barn idag, för vi kan gissa att du är riktigt fel.
Fel och bär. Men fel och...
Bland fel och misär.
De sjunger bland träd och bär.
Ja, men nu blir det bland fel och misär.
Ja.
Alltså vilka jävla... Vilka textförfattare.
Ja,
alltså jag blir nästan svettig här.
Ja, jag ser det. Gud. Och då är du ändå alltid svettig.
Ja, det till och med. Jag blir ännu mer nu. Nej, men skicka in då, snälla. Alltså mammor också, givetvis. Men det kanske också finns någon mormor som lyssnar. Någon utan barn. Jag tycker också vore kul att, nu är vi, kallar vi oss ändå världens sämsta föräldrar. Det är någonting av en föräldrapodd. Men Är det så att vi har lyssnare som inte har barn, men kanske har en bikt från livet i stort som inte har med föräldraskap att göra? Så öppnar vi upp här. Ja. Vi är intresserade av att lätta allas hjärtan och ge allas välsignelse. Vad man än har gjort.
Ja, eller? Pastor David Hjertén här spoken.
Nej, men det var väl kul.
Nej, men så här, för vi har ju sagt ibland att så här, vi hade ju, det hade ju kunnat heta världens sämsta människor.
Ja.
Alltså att man känner sig sämst. Ja. Det är ju mer en känsla. Ja. Så att bikten är öppen.
Bikten är öppen.
Som små.
Och vart hör man av sig då, Tess?
Ja, det ska jag tala om för dig. För det har ju inte du någon koll på.
Nej, nej.
Då hör man av sig till antingen våran mailadress. Mm. Som är då vardensämstaföräldrar@gmail.com.
Perfect, perfect.
Eller så kan man också ta och kontakta oss via sociala medier. Det kan vara Instagram till exempel. Och där har vi ett konto som heter världens sämsta föräldrar. Utan prickar och sånt där konstigt som ni svenskar har. Och där kan man ju klicka in och skicka en meddelande och vi läser den.
Mm.
I alla fall jag gör det.
Ja, exakt. Jag läser ibland. Men Tess är hetsblåsfisken i sammanhanget.
Master så of reading.
Hon läser nästan innan jag skickat. Så är det. Hon sitter och väntar så här, bara, skicka då! Skicka! Sitter hon och skriker.
Nej, det gör jag inte.
Jo, det gör du.
Det är betydligt snabbare än
du
dig
vill.
Bara.
Ja, det är du faktiskt. Jag tycker vi ska rappa ihop det här nu.
Ja, det är väl dags.
Eller hur?
Ja.
Och jag tycker om lite grädde på moset, ska vi inte avsluta med vår kära Björn Baloo. Var nöjd med allt som livet ger.
Ja, exakt. Så man ändå väljer att se det ljusa i livet.
Precis.
Trots att man kan vara paniskt rädd. Man kan känna sig som en man, fast man är en kvinna.
Precis.
Olika alter egon. Man kan känna sig som världens sämsta förälder eller världens bästa, va?
Ja, man kan känna sig hur fan man vill.
Man måste lära sig vara nöjd.
Var nöjd med allt som livet ger. Och hör du, jag säger bara en sak.
Ja.
Spana in farsan.
Ja.
Puss på dig.
Puss, hej.
Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.